Det här är en podd från Svenska Yle.
I nyhetspodden idag ska vi tala om det här med tiden och vårt tidsperspektiv på coronakrisen som vi ju lever mitt i. Markus Rosenlund, jag kan få en känsla av att inte vi riktigt fattar att vi faktiskt talar, eller vi faktiskt är i någonting som tar lång tid innan det är över. Vad är din känsla?
Ja, det är lite svårt för oss, tror jag, för människor i vår tidsålder att tänka överhuvudtaget i längre tidsbanor. Vår kultur är liksom den här informationskulturen vi lever i, nyhetskulturen, den är ganska snabbmatsorienterad, om säger sådär. Och det här, att det här liksom bara fortsätter och fortsätter, så det har kanske kommit som en liten överraskning för många. Man tänkte att ja, no, men det är snart över nu. Forskarna hittar på någonting och sen på hösten kan vi fortsätta med livet som om ingenting hade hänt. Och det är ju inte så det funkar helt enkelt.
Nej, precis. Och Markus är alltså vetenskapsjournalist på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Och det här är alltså då som sagt nyhetspodden från Svenska Yle. Men jag tänkte på det när vi pratade just om de här tidsperspektiven som du sa, så vi vill att det ska gå snabbt. Men vi tittar tillbaka då på pandemier i historien. Så spanska sjukan är ju en av de mest kända då i början på 1900-talet. Och det var då också en viruspandemi med influensaliknande symptom. Då var förstås den medicinska utvecklingen någonting helt annat än vad den är idag, men spanska sjukan höll ju på och kom och gick i vågor i 2 år. Är det något liknande som vi ska tänka oss nu?
Ja, spanska sjukan 1918, det var ju en uttryckligen en influensaepidemi. Det var ett A-virus, A-influensan. Och den finns ju kvar fortfarande, den har ju inte farit någonstans. Den här akuta fasen av spanska sjukan, jo, den höll på i ungefär 2 år. Men sen gjorde det här A-viruset det som virus gör, det vill säga vi hittar den där balansen mellan viruset och människan, det vill säga det uppstår en viss flockimmunitet i världen, den kommer inte åt att rasa så där som en vild skogsbrand, utan den muteras lite från år till år, så kommer den tillbaka, den blir ett säsongsvirus. Och vi har vaccin mot den, vi känner till den ganska bra och vi uppdaterar vårt virusskydd och så vidare. Och samma sak kommer att hända nu högst sannolikt med det här nya coronaviruset. Den här akuta fasen som vi nu befinner oss i när vi är ganska så oskyddade, för det finns inga vaccin och så vidare, den kommer ju att gå över och det där, ju fortare vi får det vaccinet så desto fortare kommer den att gå över, men vi blir ju inte av med det.
Men jag tänker på det här akuta läget som du beskriver, det är ju det som vi då fortfarande lever i, så det definieras då uttryckligen av det att vi inte har ett vaccin. Det är alltså det som man menar då med att man säger att vi har ett akut läge.
Ja, jag skulle nu vilja lite titta tillbaka på den spanska sjukan, för där finns intressanta grejer som paralleller till dagens läge med coronaviruset. Alltså kommunikationerna är en av den stora grejen som definierar den här pandemin. Alltså 1918 när spanska sjukan spreds i världen, så då skedde det ju huvudsakligen via fartyg. Det fanns inte flygrutter på samma sätt. Och det här har vi ju nu sett på sistone vad det här kan innebära. Alltså ett flygplan från Skopje, vet du, med 23 smittade ombord. Det här är en sak som skiljer dagens läge från 1918. En annan sak är att befolkningsunderlaget helt annat nu. Alltså vi hade 1,8 miljarder människor i världen år 1918. Under 2 miljarder människor i hela världen. Och ändå tog det här viruset livet av mellan 50 och 100 miljoner människor. Nu har vi ju som sagt 7 miljarder och mera, vi har snart 8 miljarder människor i världen just nu, och ändå har mindre än en miljon dött i den här pandemin. Mm. Är det nu 700 000 eller någonting? Så det kunde vara värre. Och att det inte är det, det säger någonting om hur mycket effektivare de här motåtgärderna har blivit. Den medicinska vetenskapen har blivit så mycket effektivare, och liksom överhuvudtaget, jag talar om kommunikationer, flygkommunikationer, men liksom den här kommunikationen om att dela med sig av data och att liksom koordinera åtgärder och internet och allt det här, så det har ju nog också gett oss ett starkt vapen mot det här viruset. Och det har gjort det möjligt för oss att göra det som inte lyckades 1918, nämligen att platta till kurvan som vi,
ja.
Det är någonting som vi talar om väldigt mycket i våras, men,
ja.
Men
det lyckades ju,
och det har lyckats globalt, trots att vi hör de här skräcknyheterna från USA, från Brasilien och från vem vet var, så det är ett faktum ändå att vi har plattat till covid-19-kurvan globalt ganska ordentligt, trots att det har gått åt skogen på vissa ställen. Men det som händer, och det här är ju någonting som vi lärde oss i våras, det som händer när man plattar till kurvan är ju att smittspridningen blir långsammare.
Ja.
Men den drar samtidigt ut på tiden.
Alltså, och det, ja, precis. Och det sa vi ju, eller experterna i våras, just precis det här, att då drar vi ut på tiden, men, och där är vi ju nu, men då var det på något vis som om man inte riktigt insåg att det är faktiskt på riktigt så att det drar ut på tiden.
Nej, och då är vi tillbaka just i vår otåliga informationskultur,
ja.
Att det drar ut på tiden, så vi uppfattar det när någon säger det, så vi uppfattar det som kanske okej, nästa vecka eller nästa månad, men
ja.
Hur som helst, då, det vi gör nu i praktiken globalt och lokalt är ju att vi spelar tid så gott vi kan i väntan på ett vaccin som vi redan var inne på, och det här har inte heller visat sig vara lätt, alltså det här att spela tid. För det finns ju gott om människor som inte tycker om att spela det spelet. Alltså det där som varken vill distansera sig eller använda ansiktsskydd och så vidare. Så det,
ja.
Och det här är någonting som vi också kan se om vi tittar tillbaka på spanska sjukan och på de här, vad heter det, åtgärderna. Det var precis samma cirkus som utspelade sig då med alla de här munskydden, ansiktsskydden, framförallt i USA som man var väldigt negativt inställd till, och man blev också då hade man lockdown och man blev trött på det och hade såna här stora protester att nu vill vi ha, we want haircuts och så här. Och,
det låter
och
det bekant.
Ja, och det ledde sen till en andra våg som var betydligt till och med mer dramatisk än den första. Alltså, det är någonting med människan, och nu märker jag ju det lite med mig själv, att när man en gång har sluppit ut på grönbete efter en lång och angstig vår i karantän och så här, så nu är det jättesvårt att finna sig sen i att när hösten kommer, att nu ska jag tillbaka in i min folla.
Och det är ju högst mänskligt. Men Markus, vaccinet då, som är det som ska rädda oss och som har varit lösningen då sen när pandemin har härjat runt världen, så har det blivit ett vaccin. Var står vi med vaccinet just nu?
No, det ser ju faktiskt ganska lovande ut. Alltså, just nu runt om i världen finns det, ja, no, det finns väl 165 olika vaccin som är under utveckling just nu. Ungefär 30 stycken av dem är i framskridet läge av människotest, alltså kliniska försök. Så det finns ju nog en god chans att vi har någon sorts vaccin som är liksom allmänt tillgängligt redan eventuellt mot slutet av det här året. Kanske en bit in på nästa, men det där, det ser helt lovande ut. Och sen har vi förstås ryssarna som är i
jo,
sin egen
exakt.
Kategori.
För där, ja, där hade vi ju då president Putin som stolt berättade att nu har Ryssland ett vaccin. Men det här mottogs ju nog sen ändå med en viss skepsis bland forskarkåren och de medicinska experterna, eller hur?
Ja, de har, hur ska vi nu säga det här diplomatiskt? Alltså, de har ju alltså godkänt sitt vaccin nu trots att de inte har, det här vaccinet hade alltså inte gått igenom den här viktiga tredje fasen med de här storskaliga kliniska försöken. Och det här har ju nog fått, som du sa, det har fått alarmklockorna att ringa hos ganska många i vetenskapssamfundet. Och det är väldigt svårt att uttala sig om det ryska vaccinet, för det finns väldigt lite att ta ställning till. Alltså, ja. Vi har inte sett väldigt mycket data, om ens något data därifrån. Men om de inte har träffat rätt, om det visar sig sen att de börjar nu, de har nu alltså sagt att de ska börja nu ge det här vaccinet åt lärare och sjukvårdspersonal, sådana här kritiska grupper i samhället. Om det sen visar sig att de har liksom missat målet och folk börjar få en massa
biverkningar.
Biverkningar och blir sjuka och får, om det upprepas, vet du, det här vad heter nu den här narkolepsi-grejen?
Narkolepsi, ja, alltså där då ett vaccin mot svininfluensa ledde till att då framförallt barn fick narkolepsi då som en bieffekt eller en biverkning av det här, och det var ju en jättestor skandal, och det är ju det förstås som många kommer ihåg nu när vi talar om influensa eller när vi talar om vaccin. Men om vi ser något liknande här, alltså, ja.
Ja, och om det händer något liknande, alltså att det blir sen, de ger det här vaccinet åt en massa människor, det blir något liknande skandal kring det. Så det här kommer ju att ha vitt och brett spridda negativa effekter för hela kampen i övrigt mot covid-19. För vi behöver ett vaccin, vi behöver inte bara ett vaccin, vi behöver få folk att ta det också. Ja. Om ryssarna visar att det är otryggt och deras vaccin går åt skogen, och sen blir det rubriker runt om i världen av det här. Så då hjälper det inte liksom om Oxford-vaccinet och Modernas vaccin sen visar sig vara hur bra som helst och helt tryggt. För då har folk ändå kvar på näthinnorna de här rubrikerna från Ryssland, att jaha, där ser man det, man blir sjuk och det är farligt, och inte tänker jag ge det här åt mina barn, och inte tänker jag själv ta det. Och då är det liksom ganska mycket kört, för vi få en flockimmunitet mot det här viruset någorlunda fort utan att hela världen ska behöva insjunga, så då behöver vi ett vaccin.
Jag skulle ännu bara förtydliga en sak, det här med, när vi pratar här om vaccinen, så den här tredje fasen som du nämnde många gånger, den är ju alltså den då, som du sa, att när man forskar, så det är den fasen när man testar det alltså på många människor. Är det det som det betyder, den här tredje fasen?
Ja, det är alltså inte bara många människor, utan vi talar om 10 000 eller 10,000 människor som får det vaccinet. Plus att sen en annan motsvarande grupp får ett placebo. Då. Så att man kan jämföra att hur liksom reagerar, vilken sorts immunrespons ger det här och de som har fått det här riktiga vaccinet jämfört med de som har fått placebon och så vidare. Det här är liksom den här viktigaste fasen, och det är den där man inte borde liksom, man borde inte ta genvägar. Nej. Och det har nu alltså ryssarna gjort.
Ja, men i den här tredje fasen, det är den som pågår nu då på andra håll i världen, eller hur, tredje, i Storbritannien till exempel
Moderna och Oxford och i Kina. I och för sig kineserna har också anklagats för att lite så att säga ta genvägar och inte riktigt kanske Det har blivit liksom nog lite en politisk prestigefråga för alla de här stora spelarna, för Trump och för kineserna och för ryssarna förstås också. Så.
Ja.
Och det är inte riktigt bra när man blandar in politik i sådana här grejer.
Nej, precis. Och det blir ett race, ett politiskt race och ett kanske också delvis nationalistiskt race. Och sen ligger det ju förstås jättemycket pengar i det här också. Att den som upptäcker det och får det så...
Ja, pengar och, pengar och prestige och propaganda, det är liksom de här tre pena tyvärr, tre onda pena som vi inte borde. Vi borde bara lyckas hålla huvudet kallt nu och jobba med liksom det här målet framför ögonen.
Och sen då får vi sluta den här podden där vi börjar då, alltså bara intala oss själva och varandra att det är tålamod nu som gäller. Men Marcus, tack så jättemycket för det här resonemanget om coronakrisen som vi befinner oss i. Fast vi kanske hade hoppats att den skulle ha tagit slut så här till hösten, men det gör den inte. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!